Vi hade ingen podcast förra veckan och då får vi skämmas för, men vi gör upp det idag genom att ha crème de la crème på plats. Johan Garpenlöv, Hans Abrahamsson. Mår ni bra?
Ja,
väldigt.
En härlig hockeydag. Ja.
Och Garpen, du borde ju snart börja bli trött, för du var uppe till 3 i natt och jobbade med NHL-sändning.
Jag var uppe i natt här och körde med Viasat-gänget och såg Minnesota mot Winnipeg. Där Winnipeg vann till slut med 5-4. En bra match, en riktigt bra hockeymatch tycker jag det var. Så att, men som sagt, det var lite sent.
Och där fick du scouta och jobba på tv-sändning samtidigt. Två flugor i en smäll, det är alldeles perfekt ju.
Ja, det är ju det. Ja, det var Brodin då i Minnesota och sen hade vi Enström i Winnipeg. Så att, två riktigt bra backar. Så, båda två kanske inte hade sina bästa framträdanden, men gjorde en stabil insats ändå båda två.
En allvarlig talad Blake Bork håller på med hockey 600 år.
Rino för säsongens första målgud. Han tappar pucken och här kommer Stedentefeldt. 40 sekunder kvar.
Abris. Så att, nu har vi suttit här, vi måste ju ändå nämna elefanten i rummet. Vi är ju, nej, hur länge sedan tänkte vi dra igång den här podden egentligen? Det har gått.
Ja, det är ju en timme sedan nu.
Ja, jag tror det. Ja. När vi spelar in det här så är det ju måndag och vi, precis när vi ska sätta igång då vibrerar det till i Abrahamssons telefon och där får vi reda på att det är 7 matcher som Thoresen blir avstängd. Mer att vara 2, va?
Mer att 2 plus 1, Thoresen 5 plus 2.
Och sen blev det hus i helvete. Då var det video som skulle upp. Det var intervjuer som skulle göras. Och stackars Johan Garpenlöv fick sitta här och var inne på Twitter istället.
Jag är klar nu med alla mina, jag surfar klart här. Så jag kan gå hem och göra middag.
Vad surfar du på då för någonting?
Nej, men jag hade ju tid nu att göra andra saker medan ni jobbar hårt här. Jag satt och väntade på er, så att, det blir perfekt.
Härligt. Vad säger vi då? Jag vet att vi har pratat mycket om avstängningar, men det är ju När en spelare som Thoresen, som är kanske Djurgårdens mest lysande stjärna, Sallinen Sörensen också då förstås, men som kanske är deras mest lysande stjärna och varit så bra på sistone när han kommit igång, får 7 matcher, då måste vi ju prata om det. Vad säger ni? Har ni sett situationen?
Ja, jag har inte sett den väldigt noggrant så. Jag har sett den, om man nu kan kalla det för flyktigt. Jag tycker att när jag ser situationen så tycker jag den är onödig. Thoresen tycker jag borde veta bättre att och sätta sig själv i den situationen, så att han skulle få en avstängning för mig var ganska självklart.
Ja, nej, jag har också sett det där och det är som du säger, det känns som att det är lite frustration där i slutet. Jag tror inte att det är hans mening att träffa huvudet. Jag tror att han kan sätta in en tackling mot axeln där, men marginalerna är för små där helt enkelt. Han träffar ju huvudet och med den nya bedömningen som är nu, John Norman fick exakt samma straff för sin tackling på Jakob Larsson där inte spelaren heller blev skadad. Jag trodde nog att det skulle ligga någon match lägre, men samtidigt är jag inte chockad att han får 5 plus 2. De har verkligen gått ut hårt med de här tacklingarna mot huvudet här. Och det gäller att vara ännu smartare den här säsongen. Alltså man får försöka verkligen, och man måste ha större marginaler.
Ja, det här är verkligen en dum utvisning. Det känns som att han gör det här för att han är irriterad. Det var en ganska grinig match och vi hade situationer med Melart som kom tidigare. Och han är arg och irriterad att göra det här, och det är otroligt onödigt. Du har ju pratat med Djurgården nu här innan som sagt. Vad tycker de? Vad säger de om situationen?
Ja, man är ju jättebesviken. Man tar ju till och med upp det här med Johan Forsberg förra året där, som får 4 matcher i princip. Då 4 matcer plus 3 i böter. Thoresen får 5 och 2 i böter. Så att de menar på att Thoresen blir ju till och med längre avstängd än vad Johan Forsberg blev förra året. Då. Vilket är sant också. Nu har vi ju den här aspekten med de här tuffare bestraffningarna. Så det är svårt att jämföra från säsong till säsong. Men man förstår ju att det är frustrationer. Det handlar om en av deras absoluta nyckelspelare. Så att, så funkar det i alla klubbar i stort sett.
Ska Melart ha fler matcher? Finns det irritation på det också? Eller att de tycker att han kommer undan billigt?
Det tror jag inte att det gör. Och den tycker jag också att, vi pratade lite om Garpen om den innan här. Jag tycker också att den jag tycker inte att den är speciellt ful. Den träffar ju väldigt, alltså, den träffar ju väldigt, väldigt olyckligt. Det blir en ren knockout där. Men jag tror inte uppsåtet där heller är liksom att skada.
Nej, men uppsåtet, när han gör inte det där med någon tanke bakom, utan han vill liksom putta ifrån, som backarna gör. Man ska liksom putta ifrån och sen så hamnar armbågen tyvärr på hakan. Och det är en olyckshändelse som man får betala för. Så att, jag kan ju tycka att den typen av händelser borde man kunna avkänna under matchen och sen är det klart sen. De här andra, när man ser att det är lite mera, vad ska man säga, frustrationsaktigt eller mer medvetet, då ska det bli avstängning och gå vidare, tycker jag.
Och vi går också vidare. Det är ju inte så mycket mer att säga än att jag håller med er, helt enkelt. Mm. Daniel Breitholtz är inte med mig på Twitter. Daniel, om du lyssnar nu så kan vi konstatera att du kanske hade rätt då om Melart blev avstängd. Jag vet inte. Ingen utvisning på Melart under matchen i alla fall. Hur som, när vi spelar in det här som sagt måndag och truppen är uttagen till Karjala Cup. Vi kör en usväng där och pratar om Tre Kronor istället. Vad har ni för reaktioner? Vi har ju spelat in ett tycke här vid tv, men jag tänkte vi skulle prata lite om truppen i podden också. Vad säger ni om Tre Kronors trupp till Karjala Cup?
Jag tycker att det känns som att det är en bra trupp på pappret. Många av de här spelarna har ju Per Morts haft med under sin tid som förbundskapten. Det är någon ny här som kliver in. Lundberg från Skellefteå kommer in, som är den största överraskningen i truppen. Annars är det ju, tycker jag, väl kända spelare. Och lite som Per Mors vill bygga sina lag med skickliga spelare. Det finns skicklighet i dem. Och som jag tycker är viktigt när man är ute på internationell nivå, det är storlek i laget. Många stora spelare, både längdmässigt och vad ska man säga, kilomässigt, och det är speciellt på backsidan, och det behövs när man är ute internationellt och möter de här lite större ryssarna och tjeckerna och så vidare. Så att, jag tycker att i grunden är en bra trupp.
Jag känner så här att jag tycker att målvaktssidan ingenting att säga om. Henrik Karlsson, Viktor Fast, jättebra. Vi hade Svedberg, vi hade Jocke Eriksson där som jag kunde ha lagt in. Jag tycker backsidan ser väldigt idigen ut. Jag hade kunnat tänkt på Tömmernes att få testa där. Han kommer säkert att få testa längre fram, så det köper jag. Det är offensivt, jag kan tycka att det ser lite tunt ut. Vi har ju en kvartett där från KL med Sjögren, Möller, Jocke Lindström och Simon Hjalmars. Jag har förstått det som de har tackat nej. Det är ju fyra spelare som har varit viktiga kuggar i Mårts-trupper här under hans samtliga år. Där blir det intressant att se, tycker jag, det här. Gynge, Rosén, Martin Johansson, vi har väl någon till där. Och så håller de på den här nivån. Får vi fler återbud, då kan det börja bli riktigt tunt. Och kan Mårts få börja skrapa ganska långt ner bland forwards. Så att det är lite frågande. Jag vill också se hur kommer han att matcha Linus Omark. Vilka kommer han att spela med? Jag tycker det finns en del frågetecken som kan bli utropstecken.
Mm. Ja, det är klart att det finns spelare som man skulle kunna stoppa in i den här truppen och som man kanske inte då skulle skaka på huvudet allt för mycket för. Och det finns både SHL och de här som har tackat nej då är ute i Europa i KL. Så att, men det är det här som är lite roligt med trupperna, att den här truppen känns bra, tycker jag, ändå från början. Sen får vi se då efter de här tre matcherna om det är så bra eller om vi har frågetecken på en del spelare.
Ja, och Karjala drar ju igång om en vecka. Det drar igång den 5 november. Nästa torsdag blir det då. Och första matchen är i Örnsköldsvik, Sverige-Tjeckien. När man känner på det här, Karjala Cup, Channel One Cup, vi har hela Euro Hockey Tour. Är det någon som bryr sig?
Någon är det, men de är inte så många i Sverige. Tittar man i Finland och i Ryssland så är de här turneringarna, de är helt okej stora där. Ja. Alltså det kommer folk och det är bra stämning och spelarna där liksom tycker det är kul att spela på sin hemmaplan. Det är ju egentligen i Sverige och Tjeckien, framförallt i Sverige, som vi har problem. Nu testade man de här dubbellandskamperna förra året. Det har varit ett superfiasko där med isproblemen i Västerås och lite sådär halvdant med folk och så att Det är ju tråkigt, tycker jag, för det är ju intressanta spelare. Det är ju nivåklart en nivå högre än SHL, men det är klart, känner man som journalist att det liksom inte, det är inte så många som bryr sig, så blir det ju inte lika roligt att jobba heller, va? Så att
Samtidigt ska vi lyssna på vad, och vi ska ju naturligtvis lyssna på vad folk säger, men jag tror att de som inte tycker om den här turneringen är de som säger någonting, och det är de som hörs. För det är ju faktiskt så, när de här matcherna går på tv så sitter en hel del och kollar. Så det är fortfarande många som är intresserade. För det är ju så här att Champions Hockey League spelas ju och alla säger att det är värdelöst. Euro Hockey Tour säger alla att det är värdelöst, och vi spelar VM varje år, det är värdelöst. Ja, då har vi snart bara vår egen serie här. Men är det så enkelt att vi bara ska titta på SHL här i Sverige? Jag tror ju inte det. Jag tror ju att folk uppskattar när vi samlar våra bästa spelare och de får möta andra lags bästa spelare eller andra länders bästa spelare. Och jag tycker själv att när jag ser de här matcherna så blir jag glad, för att det är liksom nivån höjs på en upp på den, vad ska man säga, nivån som man vill se hockey spelas på. Och jag tror att det är viktigt också att de här turneringarna spelas för att utveckla hockeyn. För skulle vi bara spela i vår egen lilla liga här hemma, då skulle vi inte få samma utveckling på de här spelarna som får faktiskt känna på den tuffare miljön, den tuffare internationella miljön. Så att utbildningsmässigt jätteviktigt med de här turneringarna. Och sen så tycker jag ändå att liksom kvaliteten på de här matcherna är så mycket bättre än vad vi får se i SHL. Så att jag tror att det är de som skriker, de hörs, och de som tycker det här är bra, de skriker inte naturligtvis. Och då, jag tror att flertalet tycker om de här matcherna och vill se fram emot de här turneringarna.
Men sen har man det jag reagerar på är att man lyckas ju inte skapa någon feststämning i de här matcherna som är på hemmaplan. Liksom. Där måste ju förbundet jobba stenhårt, tycker jag. Vi har ju haft den här turneringen tidigare, de här dubbellandskamperna. Det är så taffligt skött många gånger. Liksom. Det man ska försöka få, det är halvfullt på läktarna. Det är inget tryck, det är ingen skön inramning, det är inga bra grejer runt det. Det måste ju vara fullt, det måste vara fest, det måste vara folkligt. Då kommer det liksom att bli mer drag runt det här också. Där tycker jag man har varit otroligt amatörmässiga från Hockeyförbundet när det gäller liksom att dels att locka folk, kanske bjuda in mycket mer, men även att man har ett schysst matcharrangemang.
Och det håller jag med. Jag måste ju säga, där håller jag med. Där, alltså, det är en helt annan fråga, tycker jag. Att kvaliteten är fortfarande där.
Den är jättebra.
Där. Den är jättebra. Sen är det ju att få in folk i arenan och få göra en häppning av det. Och det ligger ju inte på Per Mårts eller spelarnas bord, utan det ligger mer på marknadsavdelningen eller de som har arrangemanget. Och där måste vi göra bättre, tycker jag. Hur man gör det, jag har ingen enkel lösning till det. Men det måste ju gå att göra bättre. För jag menar, i Finland när vi kommer dit så säljer de ut. Ryssland, där är det ett stort intresse. Och Tjeckien är det faktiskt ett stort intresse kring den här turneringen fortfarande. Så att det är bara vi här i Sverige som inte riktigt lyckas locka publiken.
Och det sätter ju också liksom avtrycket här hemma på hela den här turneringen. Att alla, de som inte hänger med tror att det är samma liksom om man är i Finland eller Ryssland. Men där är det ju liksom mycket folk på matchen och där är det en stor grej. Och man har en enda grej per år liksom som man ska behöva lyfta upp då, förutom de åren man har VM. Men det är ju inte så ofta numera. Och då är det den här helgen. Och då tycker jag fan att man ska kunna få till ett femstjärnigt arrangemang där. Då får man väl börja med 50 spännbiljetten eller vad som helst. Då får man börja där och bygga någonstans. Men det ska ju inte vara halvfulla läktar. Och jag tycker inte att vi ska spela i Västerås liksom. Nej. Som inte ens håller SHL-mått.
Det måste ju vara de här tre stora städerna. Sen är det ju, som jag säger, varje år vid den här tidpunkten när turneringen går i Sverige, då tycker jag att hela hockey-Sverige ska stänga ner. Alltså från torsdag till söndag ska det inte gå en spelad match, utan det ska bara kretsa kring Tre Kronor i landslagen. Och får vi till det då, ja, men då har ju alla föräldrar möjlighet, alla barn har möjlighet att gå på de här matcherna i de här städerna. Så vi måste ju vara lite smartare och se det lite större, och det klarar vi av att göra här i Sverige om vi nu vill ha folk på matcherna. Och det vill vi ju.
Det är klart vi vill.
Jag har en fråga då, till det här som, och nu är det lätt att säga, det är klart de bryr sig, men vad tycker spelarna om det här? Jag har hört spelare som, och jag vet inte om det är slentrianmässigt lite skoj, som säger att jag vill inte åka till Karjala. Man vill vara ledig de få dagar man har chans att vara ledig.
Men det är samma sak där. Det är liksom, jag tror det inte är så, för då skulle inte de här spelarna ställa upp. Vill de inte spela?
De vill ju försöka ta sig till VM, det är det handlar om egentligen. Eller?
Precis, och när jag jobbade med Tre Kronor så vet jag många spelare som vände på det. Det är ju mycket bättre att åka och vara med Tre Kronor i Karjala Cup än att gnugga två pass om dagen hemma och bli helt slutkörd. För det är ju så att du får inte så många dagar ledig så att du kan åka iväg någonstans. De här spelarna som spelar i Sverige reser ju inte jättemycket. Man har en eller två borta matcher i veckan och sen är man ju på hemmaplan och sover i sin egen säng i stort sett varje natt. Så att det är inte så att de är som NHL-spelarna eller KHL-spelarna, att man är ute och reser massor. Så att jag tror att många av de här spelarna ser det här som en jätterolig grej. Jag vet att det är så. Att man får mäta sig själv med de bästa spelarna i Europa och matcherna blir riktigt, riktigt bra. Så att jag tror att när man säger, när du hör det här, och det hör jag också att det finns spelare som säger det, men det tror jag nog inte stämmer hos många av de här spelarna som är med och spelar i Tre Kronor, utan det är nog kanske de som inte får vara med som säger så.
Det är de här fyra som vi räknade upp, de får vara utanför, det är de som inte vill vara med alltså.
Och vad skönt att slippa åka till Karjala Cup.
Nej, men absolut, jag är helt enig med Garp. Jag tror inte heller att det finns något sånt. Sen kan det finnas något undantag, men alltså 9 av 10 eller 99 av 100 hockeyspelare vill ju uppåt i sin karriär, va? Och jag menar, det här är ju en nivå högre att spela på, vi är klara att man visar det. Och du kommer inte till ett VM om inte du är med i någon av de här turneringarna, va? Och VM har ju också visat sig vara en bra, klarare ett VM bra, så har du väldigt stor chans att etablera dig i NHL. Och det här vet ju spelarna om också, va? Det är liksom, vill man inget med sin karriär så kan man väl tacka nej till landslaget och mysa i klubblaget. Det kan man absolut göra. Men vill man uppåt, då, som de flesta vill, då är det givet att man ska vara med i de här turneringarna. Och det är ju som sagt, det är bra nivå på dem. Ja. Det är jättebra hockey och det är intressant att se det. Vi pratar mycket huvudtackling. Alltså, hur lite sådana typer av smällare är i de här turneringarna. Hur skickliga de är liksom på att undvika de här. Och så bara sån grej liksom. Sen har du ju det tekniska också i spelet med allting. Det är en nivå högre, så att jag tycker det är synd bara att vi inte kan få lite bättre fart på det här hemma, att det kan bli lite.
Men det måste vara någonting med oss svenskar här, för vi är väldigt negativa till de här internationella turneringarna, och speciellt hockeyn. Alltså man hittar bara negativa saker vad det gäller de här fyra turneringarna, eller även VM som går varje år, är det ju fel på. Det kommer varje år och det är ingen som vill titta. Och sen när VM summeras så är det publikrekord och tv-tittarrekord, och de sänder i fler länder för varje år. Så att, alltså, det är ett intresse där ute. Det är mycket folk som vill se de här turneringarna. Och jag menar, ska hockeyn växa och stå sig stark gentemot alla andra idrotter som vill ta utrymme, då måste vi visa upp oss och spela. Och då måste vi visa upp oss med våra bästa spelare. Vi kan inte åka runt och bara spela vår egen lilla liga här och tro att det här kommer lösa sig, för det gör det inte.
Sen är det också, man kan ju inte bara säga att det är publikens fel, att de fattar inte att det här är bra liksom, utan det fundamentala felet är ju att vi säger, Hockeyförbundet har ju liksom inte kunnat byggt Tre Kronors varumärke starkt. Man har inte kunnat byggt de här turneringarna starkt. Alltså, gör man det så kommer ju folket. Men vi kan ju liksom inte sitta och säga att nej, men allt är bra, men det folket är fel på som inte kommer till matchen. Utan
det är en produkt i slutändan ju.
Det är en produkt i slutändan, ja. Och men det är en bra produkt. Men det gäller bara att man marknadsför det på ett bra sätt också.
Precis, vi måste sälja in de här turneringarna på ett mycket bättre sätt. Och alla de här olika, vad gör vi? Hur gör vi? Jag är inte rätt man att säga det, men det måste gå att göra på ett annat.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Några spelare som inte kommer att spela i Tre Kronor den här säsongen, det är de som spelar i Blekinge, i Karlskrona. Det har gått en fjärdedel nu av säsongen och man tycker lite synd om Karlskrona, man tycker lite synd om Pelle Hånberg. 4 poäng spelade på 13 matcher. Nu är det inte bara de som har haft en tuff säsong, men klart tuffast för dem i alla fall. Är Pelle Hånberg den som kommer få kicken först?
Jag tycker inte att han... Nu sitter ju inte jag inne med all information, så jag ska inte säga att jag vet allt. Men om man nu bara tittar på att de har förlorat de här matcherna i början av säsongen och att de inte vinner matcher. Det är inte så enkelt att det är bara sparka tränaren så börjar han vinna. Ingen tror jag har tippat dem högre upp än ingen. Men få har väl tippat dem på 13:e plats i SHL, utan de flesta har ju tippat dem längst ner, och de ligger längst ner. Och de gör det på grund av att de har ett litet sämre lag, spelarmaterial. Sen kan man ju alltid diskutera, har de fått ut max av den truppen de har eller inte. Ja, i vissa matcher kanske, i vissa matcher har de det. Och tyvärr så är det så här med elitidrott, att har du inte tillräckligt bra lag och du börjar förlora, så tenderar det till att du liksom lär dig förlora. Och jag tror att Karlskrona är inne i den fasen nu, att de har liksom lärt sig att förlora, plus att de har lite sämre spelarmaterial.
Och där gör ingenting om man byter röst?
Nej, och då har vi sett gång på gång på gång i SHL med bättre lag som har hamnat i de här svackorna, att du får in en ny tränare, kanske du vinner första eller andra och sen hamnar du där nere igen. Utan jag tror nog att Karlskrona får inrikta sig på att sätta sitt spel, få ut max av sitt lag och sen överleva i en kvalserie så småningom.
Ja, jag är ju fan, vi är eniga idag. Nej, jag håller helt med där. Alltså, man tittar på det laget om och det Karlskrona måste försöka göra, även tror jag för att överleva ett kval, det är att man måste försöka få in lite mer spets i det laget. Va? Man måste få in, tycker jag, en bättre målvakt. Mm. Man måste få in lite något powerplay-vapen. Något sånt. Alltså, och det är klart, fortsätter, får man in de spelarna, en eller två kanske spelare till, och det fortsätter gå dåligt eller ännu sämre, då kan man ju börja ifrågasätta Håmer. Men i det här läget som är nu så tycker jag att det prio ett för Karlskrona är ju naturligtvis att försöka lyfta upp det man redan har, men även tror jag man måste försöka krydda med någonting till, och det är jag helt övertygad om att Micke Sundlöf också är väldigt medveten om som är sportchef i Karlskrona.
Och det är målvaktssidan där som har varit kanske den största.
Den är ju enkel också att åtgärda på något sätt. Va? Det är klart att
de behöver en tydlig första målvakt.
Ja, och det är ju också en sån här lite enkel lösning också, för att de har inte varit bra målvakterna. Sen har det kanske varit andra saker i Karlskronas spel också. Då, när målvakterna har gjort vissa bra matcher, när det är andra saker som inte har fungerat. Men det är ju en sån sak som är ganska lätt att åtgärda, där att man får in en målvakt, och det är en spelare vi pratar om, och det kan lyfta väldigt väldigt mycket. Sen tror jag också att det behövs lite mera offensiv spets, och det är det alla har sagt inför säsongen, att Karlskrona har 4 tredje kedjor i princip, och det är tufft. Och vi har tittat på det här med powerplay-statistik, boxplay-statistik nu i hockeystudion som spelade in tidigare, och det blir så avgörande i de här matcherna, och jag vet inte hur Karlskrona med den trupp man har nu ska kunna liksom få igång ett effektivt powerplay till exempel. Jag ser inte de spelarna, jag tycker ju
Nej, jag håller med. Och målvaktssidan måste de ju få hitta en lösning på. Det kommer de göra. Och sen får dyker upp någon spelare under resans gång som kan tänka sig, som är skicklig och som kan tänka sig att spela Karlskrona, då ska man ju nappa på det. Men jag tror att Karlskrona kommer nog göra sina förändringar när det väl kommer till de sista dagarna där inför deadlinen. Då, mitten på februari där, då kommer de försöka göra allt de kan för att få in spelare för att rädda dem i ett kommande kval.
Jag försökte tända en eld här och se vem som skulle få sparken först. Och då nämnde jag väl nästa namn då, jag vägrar ge mig. Larry Juras, Modo. Vi har sett Modo som ligger på en 13:e plats. De har stundtals spelat väldigt dålig hockey. Väldigt oorganiserad hockey. Och ser ut att vara total kaos i egen zon framförallt. Vad ska man göra i Övik? Lös det här nu,
om man visste det.
Det är ju framtida förbundskapten.
Jag tror de sitter där uppe och funderar. Alltså, de har säkert en plan, och Larry Juras har säkert också en plan hur han vill bedriva sin verksamhet och hur han vill få det här laget att börja vinna. Det du var inne på, som många med jag undrar över, är ju vilken typ av spel man vill spela i spelet utan puck. För där har det inte sett bra ut. Man har varit alldeles för ihåligt. Man har inte skyddat sitt område framför sin egen målvakt. Man har släppt till alldeles för många enkla målchanser. Och ser lite tröga ut i försvarsspelet, tycker jag. Så att där måste de på något sätt hitta en annan modell på hur man spelar i spelet utan puck. Kan de få ordning på det, så tycker jag ändå att de har ett offensivt spel som kan göra att de vinner matcher.
Sen har vi ju de här inledningarna som är, alltså, det är ju snudd på ett skämt, alltså, hur man har hamnat i underlägen med 0-2, 0-3, 0-4 i princip alla matcher som man har förlorat, och det har ju gått igenom mönstret gång på gång på gång på gång, och det är för mig helt obegripligt hur det kan bli så här så många gånger som det verkligen har skett med Modo. Det jag tycker med Modo är att man ändå, om man jämför med Karlskrona, att där, i Modo finns det ändå en uppsida med det här offensiva spelet, att man har, alltså, skulle man bara få ordning på det här försvarsspelet så skulle jag kunna se att Modo skulle kunna klättra i tabellen definitivt.
Men det är då jag känner att det kanske saknas en tydlig spelidé.
Absolut.
Men uppenbarligen så är det den individuella kapaciteten som går, när det går bra så är det som funkar, när det går dåligt så är det hela laget som klappar igen, för de verkar ju inte veta hur de ska spela hockey.
Ja, det är just det som är...
Och då är det ju tränaren som står ansvarig för det.
Jag tror ju att Larry har en spelidé. Sen får han inte spelarna spela ut efter den och kugga i den, för det är ju så att om du går till alla tränare även de som med de lagen som inte vinner, så har de ett grundspel som de vill spela, men man får inte sina spelare att spela ut efter den. Och det är precis det vi ser i Modo nu, att det försvarsspel tenderar ju, och om de inte suger hela matchen så går det väldigt svajigt, det går upp och ner under matchen, och de släpper till så enkla mål, och det håller inte i SHL. SHL är alldeles för bra för det.
Alltså det är ju 7-8 matcher som man liksom har hamnat i ett rejält underläge direkt i inledningen av matchen. Vi pratar kanske 2-3 minuter, jag vet inte hur många timeouts Euros har tagit liksom i inledningen av matcherna, och så får det ju inte
redan se ut. Redan första matchen för säsongen gjorde de det, va?
Ja, Örebro borta var det ju 2-0 där efter 2:59. Precis. Och då tog man ju en timeout och reducerade direkt, tror jag. Inte helt ute. Så att det är det jag menar med Holmberg kontra Euros. Holmberg tycker jag inte har ett material för att liksom, det ska bli så himla mycket bättre. Euros har ju ett material som skulle kunna ligga högre upp i tabellen, så därför är ju mer frågasättande där om man nu inte får ordning. Nu är ju inte själv heller, man har ju två assisterande tränare där också. Det är möjligt att Modo måste titta på någonting där, för att man har ändå investerat ganska mycket i den här truppen nu, och resultatet kan ju knappast ha varit blivit som svartvalet Peter Forsberg hoppas på, så att någonting måste hända där. Om det får inte fortsätta så här länge till, för att det håller inte.
Hypotetiskt, vilka finns att tillgå på tränarmarknaden? Bengt-Åke Gustafsson
är ledig. Peter Andersson har varit i leder nu. Rönnqvist har ju varit ledig i flera år.
Så Andreas Appelgren.
Appelgren, ja. Det är väl de man tänker på nu så här snabbt. Ja. Men sen är det ju här med powerplay boxplay. Modo ligger 12 i powerplay-ligan, och i boxplay-ligan så ligger de inte mycket bättre till heller. De ligger i mitten 10. Så att man pratar om välcoachade lag, och powerplay boxplay är ju en del av spelet, eller en stor del av spelet. Och där måste de ju få till, om de nu ska göra den här resan i tabellen.
Då är vi överens alltså. Larry Euros får strax sparken från Modo. Det var det jag fick fram av det här i alla fall. Jag sammanfattar.
Han måste börja och få ordning på det här snart. Annars så kan jag tycka att det är väl motiverat att man gör förändringar där. För att det får inte se ut så här. Och liksom just de här inledningarna där, det måste gå att städa bort det.
Det enda som talar för att han får, det är ju att Malmö vinner ju inte, Rögle vinner ju inte heller, så det är inte långt upp där än. Alltså det är bara 4 poäng upp till 11:e platsen, så att så länge de har kontakt så tror jag inte det kommer hända någonting. Det är om det börjar liksom, de börjar tappa och man ser att man får lite avstånd, då kanske de börjar fundera på det.
Sen har ju Modon historik, man har haft 8 tränare på 8 år nu, och liksom är det igen, ska man sparka tränaren igen nu? Som det är, jag tror att man fundera mycket där uppe, för det är ju
det är tufft.
Chockerande höga siffror.
Vi skickade ut en fråga, och det, eller du gjorde det snarare, Abris, om det fanns några frågor till oss med podden här. Har fått in något intressant?
Ja, vi ska se här. Det var ju några frågor om det här med Karjala Tournament som vi har gått igenom där. Annars har det varit mycket runt Toresens straff där. Det är många som vill att vi ska ta upp. De har vi väl egentligen klarat av. Så det
gjorde
väl
vi med bravur. Vi förstår ju vad som
precis,
hette i Sverige.
Ja, exakt. Vi har ju Sanne Lindström här som vill vara med, vill att vi ska ta med oss på resan hur Garpen håller kontakten med NHL-spelarna när man ska få dem kommande VM där. Det har vi ju faktiskt avhandlat i en tidigare podd, hans kontakt med NHL-spelarna där. Ganska grundligt gick vi igenom.
Ja, jag tror att vi avverkade säkerligen 20 minuter i alla fall på Garpens resor i Nordamerika.
Och så är det väl viktigt att förtydliga att Garpen inte blir anställd förrän i maj där, va? Så att VM har han ingenting med att göra heller, så att vi kan inte skylla på honom om VM-spelarna tackar nej den här gången.
Precis.
Men nästa år då gärna.
Är det så illa att de tackar nej redan i VM nu för att Garpen börjar i september, då har vi ett problem i svensk ishockey i framtiden, känns det som.
Jag tror att alltså min erfarenhet av spelare som NHL-spelare, de flesta 99,9% av alla spelare är positiva till att komma. Sen vet ju jag av egen erfarenhet att efter en lång säsong så har man många skavanker, man är faktiskt illa där än, och man har ju gått igenom ett slutspel också, så att många av de här spelarna som tackar nej på grund av skador är skadade. Ibland har man svårt att tro det, men många är faktiskt skadade. Så att, men i det stora hela så tror jag att när de ringer nu i vår så tror jag att de flesta spelarna kommer säga ja.
Jag vill ta upp en grej som vi pratade om, att diskutera i första podden vi hade för säsongen, och det var det här med stadionmatcherna, utematcherna, som blev en ganska stor nyhet när det kom ut om att det planerades att spela utematcher. Både Djurgården, AIK och Hammarby skulle spela utematcher på stadion i ishockey. Jättehäftigt, säger jag. Garpen, du har ju varit involverad i det där. Kan du berätta lite grann hur processen sett ut och hur den ser ut?
Ja, jag är ju inte jättedjupt involverad i det här, om man säger så. Men jag, vad jag vet är att det var en tanke att göra det nu under jul- och nyårshelgen där, eller runt nyår, att AIK, Djurgården och Hammarby skulle ha en varsin dag, så man fick promota hockeyn här i Stockholm och försöka göra ett arrangemang inne i stan då, på en arena, nu jag tror det var stadion. Och tyvärr så, det senaste jag hörde, så kommer det inte bli det här året, utan det kommer bli nästa år. Så att, och det tycker jag också är positivt, inte att det blir nästa år, men att vi gör, att det kommer ske det här, för det är någonting bra för hockeyn i Stockholm. Hockeyn i Stockholm har haft lite tufft där de senaste åren att stå sig. Det är många klubbar som har svårt att få in spelare. Vi måste försöka, alla som kommer från Stockholm, att hjälpa till här i Stockholm att förbättra för hockeyn. Och då passar det här jättebra för mig då personligen att ställa upp på.
Som jag har förstått det, så är det ju, det jag läst på Twitter i alla fall, så har det varit ganska starka reaktioner från djurgårdare, och främst de som är medverkar i järnkaminerna bland annat, kring att man ska spela det här. Jag vet inte om det är tillsammans, att man spelar tillsammans med AIK och Hammarby, eller vad, har du märkt något sånt, att det har varit negativa reaktioner?
Nej, jag har inte märkt någonting, men jag vet att någon nämnde att det var djurgårdare som inte gillade det här. Men jag tror att det varit en missuppfattning där, att man skulle göra det tillsammans. Och det gör man ju i och för sig. Att det är någonting som AIK, Djurgården och Hammarby är involverade i. Men det är ju så att man har ju varsin dag. Så att Hammarby kanske har en fredag, och då får de göra sitt arrangemang och spela sin match. Och Djurgården har en lördag, och då gör man en djurgårdsdag, och så är det en AIK-dag på söndagen. Så att det är ingenting som man gör klubbarna mellan samma dag, utan det är varsin dag. Och det tycker jag är helt rätt. Och sen just nu, som det ser ut nu, så spelar ju alla olika serier också. Så att det är ju ingen konkurrens mellan serierna heller. Så att det känns, på så sätt känns det också bra. Och sen i grunden så handlar det här om att göra någonting gott för Stockholmshockeyn. Och det är det som är liksom det viktiga i sammanhanget, är inte vad någon person eller någon klack tycker, utan det är liksom att vi vill få in fler och göra det bättre för hockeyn här i Stockholm.
Ja, och vi har inte fått uppleva utematchen ännu heller. Det är ju...
Nej, det skulle ju vara jävligt häftigt att ja, få uppleva en utematch. Så, visst, det är lite vad ska man säga, det är en liten cirkus i sig att göra de här utematcherna, men jag tycker ändå att det är någonting som är lite annorlunda, lite speciellt, och framförallt så tycker publiken det är kul också.
Du har ju upplevt utematch.
Jajamän.
Hur tycker du det var?
Nej, men det var häftigt, absolut. Alltså, det var ju en sån där, det var helt sjukt. Det var ju Brynäs Timrå jag var på där. Det var 20 minusgrader tror jag. Det var en sån där riktig stjärnklar liksom, kväll. Och det var, jag vet inte, 17 000 eller någonting på läktarna där de har byggt upp. Och det var sådär. Men jag tycker att det får inte bli för många. Men jag tycker definitivt att en per år ska man kunna... och så måste det finnas en tanke med det också. Att man liksom har en... Det får inte bara vara en utematch för att det ska vara en utematch. Utan det måste ju vara ett sätt att... Dels att det är attraktiva lag, men även som du säger, att det kan vara ett sätt att bygga Stockholmshockeyn, att man liksom har lite mer än bara själva matchen där. Så att det blir, det är lite grann som vi var inne på med det här med Tre Kronor, att man måste liksom ha en tanke och bygga ett arrangemang, och att det ska bli liksom lyckat. För blir det lite mellanmjölk, så då blir det bara negativt, utan det måste vara top notch på hela arrangemanget.
Och bygga, NHL är ju mästare igen på att bygga någonting, att man liksom får följa lagen inför och man gör en serie av det för att sen då kliva ut på den här arenan där det är då förhoppningsvis massor med folk på läktaren och man spelar ut det. Och igen, förhoppningsvis 5 minus och livet, det hörs när man tar skären och så vidare. Så, det skulle vara skitläckert om det gick att ordna, så att jag hoppas verkligen att det nästa år blir matcher.
5 minus lätt bättre än 20 minus lätt.
Ja, det, men det var fruktansvärt kallt den kvällen. Men du, det var ändå bra. Så det kanske var 15. Nej, det var uteplatser även, okay, även då. De hade inte liksom byggt in där någonting. Utan vi fick inte sitta och värme vid heller. Utan det var kallt.
Fungerar datorn då, eller?
Nej, jag slapp lajva.
Du slapp lajva? Ja, vem var det som fick göra det?
Ja, det var från redaktionen. Jag sa att det går inte. Så att då, det var enda gången jag sluppit, tror jag. Men... Nej, det var en mäktig upplevelse. Det var det. De hade någon sån här uppträdande, nu kommer jag inte ihåg vad de hette. Pandos, de hade någon sån här superhitta som stod och sjöng i t-shirts där på isen innan. Panados eller någonting.
Minus 20.
Ja, det var helt sjukt.
Ja, vi sammanfattar det här. Det är väl lite mysigt slut. Och så är vi fram emot utehockey i Stockholm om ett år och några månader. Med Garpenlöv som assisterande förbundskapten på läktarna. Och ja... Du och jag får väl frysa och huttra nere vid ringside kanske.
Absolut, vi är på plats.
Ja, underbart. Vi säger så tackar vi för idag. Så ses vi igen nästa vecka.
Men allvarligt talat, Leif Bork håller på med hockey 600 år.
Rino för säsongens första guld. Han tappar pucken. Han tappar pucken. Och här kommer Stedentefeldt, 40 sekunder kvar.